Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Jag är den som brukar komma in i brinnande krig och se hur människor skadas och dödas och drivs på flykt. Jag brukar stå där och se hur människor flyr i bara kläderna de råkar på sig. Och jag brukar också gå in i utbombade hus och gå runt där och fundera över hur såg det ut här förut? Vem var det som bodde här? Och vad har hänt med den människan nu? Men nu är det jag som hotas att drivas på flykt. Nu är det jag som går runt och funderar över vad ska hända med de här mattorna? Vad ska hända med det här gamla träskåpet? Vad ska hända med tavlorna som jag hängt upp på väggarna? Med allt det här som jag har kommit att hålla kärt. Hur kommer det att bli den dagen då jag kanske måste dra på mig en burka och springa härifrån och lämna allt det här bakom mig? Du lyssnar på Magdas dagbok, en podd från Expressen. Med mig, Magda Gad, inifrån krigets Afghanistan. Det här är en av de mest obehagliga, eller kanske den mest obehagliga morgonen som jag har vaknat upp till i hela mitt liv. Hundar har skällt här högt och vilt i gryningen och jag har undrat över om det ens finns människor som jag känner som är kvar här runt omkring mig. Igår kväll plötsligt så blev Kabul mörkt. Elektriciteten gick och hela staden blev svart. Tidigare på kvällen hade det kommit nyheter om att talibanerna har tagit Afghanistans andra största stad Kandahar och även Afghanistans tredje största stad Herat, tillsammans med stora delar av landet. Under natten så har talibaner också attackerat provinsen Logar som ligger strax söder om Kabul, bara några mil härifrån. Samtidigt har USA och Storbritannien meddelat att de nu ska skicka tusentals soldater till Kabul. Inte för att försvara civilbefolkningen utan för att evakuera personalen från sina ambassader. De senaste 2 veckorna har jag varit i de här stora städerna som nu har fallit. Jag har varit i Kandahar och jag har varit i Herat. Jag kom ut från Kandahar 1,5 dygn före talibaner raketbesköt Kandahar flygplats. Det jag såg i Kandahar och Herat var resultatet av talibanernas framfart. Överfulla sjukhus som håller på att kollapsa och inte kan ta hand om alla de skadade. I Kandahar träffade jag en kvinna som var gravid i 6:e månaden och som ville lämna sitt hus när det kom talibaner och blev strider. Och så fort hon gick ut ur huset så sköt talibanerna henne med att vara tyvärr i båda låren. I Kandahar såg jag också en bebis som var 5 månader som var sönderbränd. Mamman berättade att talibanerna hade skjutit in en raket i rummet där han sov och att han hade tagit eld. I Kandahar såg jag också tiotusentals människor som har drivits på flykt från sina hem. De satt direkt på marken utan något skydd för solen. Det är 45 grader i skuggan och det kröp insekter på dem. Många hade inte ens en matta att sitta på utan satt direkt på marken. De berättade för mig att talibaner hade kommit och tagit deras hus och att om man vägrade lämna så blev man dödad. Talibanerna använde deras hus för att strida ifrån. En kvinna berättade för mig att hennes man hade dödats i en bomb och att hennes ena sons ben hade sprängts bort och att den andra sonen var med honom på sjukhuset. Och själv satt hon där utan någonting och kunde inte ge mat till resten av barnen. På ett kontor nära en frontlinje i staden där det var hårda strider träffade jag direktören för det departement i Kandahar som har ansvar för flyktingar i provinsen. Direktören hade själv blivit flykting. Han hade drivits från sitt hem av talibaner och bodde nu på det här kontoret. Han berättade att han knappt hade sovit någonting alls de senaste 3 veckorna och att han har jobbat i princip dygnet runt. Han berättade också att det är väldigt svårt att få fram mat och förnödenheter till alla som har drivits på flykt och att många av kvinnorna och barnen är undernärda. Och han sa också att om det inte kommer fram mat till dem snart så kommer de att dö av svält. Han förklarade att den mat som har kommit från FN inte räcker till. Att flyktingarna hela tiden, varje dag också, blev flera. Och att vägarna där man transporterar nödbeståndet inte var säkra. I staden Herat, dagen före staden föll, så pågick på ytan ett slags vardagsliv. Bilar körde på gatorna, folk var ute och gick, affärer var öppna. Men det kändes i hela kroppen att någonting var väldigt fel. Taxichaufförer som jag åkte med och sådana som kör riksha sa till mig att de har hört att talibaner redan finns i staden och att talibaner har blandat sig med flyktingar. På ett sjukhus i staden Herat rådde det fullt kaos. Ute på gården höll några soldater på att lyfta in en man som var i princip helt inpaketerad i gips bak i en lastbil. De hade väldigt bråttom och såg väldigt stressade ut och jag frågade men vad gör ni och varför ska ni ta den här mycket svårt skadade mannen från sjukhuset och de sa det är inte säkert här. Och det visade sig då att den här skadade mannen var en regeringssoldat och att de var rädda för att det fanns talibaner på sjukhuset som skulle gå runt och döda regeringssoldater i sjukhussängarna. Jag vill nu varna er som lyssnar att jag kommer att beskriva starka scener. Inne på kvinnoakuten såg jag en ung kvinna ligga på rygg med en filt över sig och jag förstod att hon var väldigt svårt skadad för att hennes ögon var stelt uppspärrade i chock och panik. Jag frågade henne vad som hade hänt och hon sa att hon mitt på dagen hade gått ut ur sitt hus, ut på sin egen gård för att hämta vatten. Och hon visste att hennes 4-åriga dotter hade följt med henne ut. Det är då det är någonting som exploderar. Hon vet inte vad det är, om det är en raket eller om det är en bomb. Och hon minns att grannarna kom springande och att hon själv bara kunde tänka på sin dotter. Och att hon skrek, min dotter, min dotter. Jag frågar henne då där hon ligger i sängen att vad har hänt med din dotter och var är din dotter nu? Och hon sa då att min dotter blev skadad i magen. Hon har opererats och sitts med 7 stygn och hon är på barnakuten. Jag frågade henne sen, var är du själv skadad? Och hennes stora syster som var i rummet och några sjuksköterskor, de sa att vi kan vända på henne och visa dig. Så de tog bort filten och vände försiktigt på henne så att jag kunde se ryggen. Och det visade sig att nästan hela ryggen var bortsprängd från nacken och neråt. Och det satt bara som ett slags förband över köttet. Jag lämnade rummet och när jag kom ut i korridoren som var smutsig och där surrade flugor, så kom hennes stora syster efter mig och sa: du, jag måste berätta en sak för dig. Och jag sa: gör det, berätta. Och då sa hon att vi har inte kunnat säga till min syster vad som har hänt. Hennes dotter är redan död och vi har redan begravt henne. Nu sitter jag här och funderar över vad som har hänt med alla de här människorna som jag träffade i de här städerna. Vad har hänt med alla de skadade som de på sjukhuset? Vad har hänt med flyktingarna? Lever de fortfarande eller har de blivit dödade? Får de någon vård? Får de någon mat? Vi vet inte. Och nu kommer talibanerna närmare Kabul och människor här har börjat ge sig av, de som kan. De är rädda att samma sak som har hänt i Kandahar och i Herat och runt om i landet nu ska hända i Kabul.
De civila i Afghanistan får ingen hjälp när det här händer. De står oskyddade. En kvinna som blev kvar inne i Kandahar när staden föll, hon intervjuades i TV igår och hon fick frågan att vad gör du om du hör att det knackar på dörren? Då sa hon: ber. Det är förmodligen det sista som jag kommer att göra.
Mitt i allt det här som nu händer så är det fullkomligt surrealistiskt att tänka på att jag i början av juni var upptagen av heminredning. Jag gick till en basar här i Kabul och tittade på mattor och blev så glad när jag hittade en som jag tyckte om. Det är en beige matta med svarta streck på som ligger här på golvet. Jag hade också printar av planeten Mars som jag ramade in och hängde upp på väggarna. Och jag flyttade om lampor så att det skulle bli mysigt ljus. Samtidigt hade många som jag känner redan förberett sig för att lämna Kabul. Och då gick jag in i deras lägenheter och såg saker som jag tyckte om. Som ett gammalt träskåp som jag köpte och en gammal träspegel. Nu går jag runt här i cirklar och tittar på mattan och tittar på det gamla träskåpet och tittar på träspegeln och på mina tavlor. Och jag inser att snart så kanske det blir jag som drivs på flykt. Snart kanske det blir jag som måste springa ut härifrån, kanske dra på mig en burka och gömma mig någonstans i staden om talibanerna kommer in. Tidigare så har jag varit den som kommer in i brinnande krig och ser människor fly. Och jag brukar också gå in i utbombade hus och gå runt och fundera över hur såg det ut här tidigare. Vem var det som bodde här och vad har hänt med den människan nu? Den här gången så är det annorlunda, för den här gången så är den människan jag. Du har lyssnat på podden Magdas dagbok. En podd från Expressen med mig, Magda Gall. Inifrån krigets Afghanistan.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.